lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av Juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram, det blev kastat på Jisreliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasjas olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasja mor. Och därmed blir den onda Isabel mormor till Juda kung Ahasja. Genom det här släktbandet blev Ahasja bunden med band som han inte var stark nog att bryta. Och Ahasja valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus. Och därför skördade han också nu konsekvensen av detta när Jehu dödar honom. Men därför att Juda kung Ahasja var son till Josafat så begravde man honom värdigt, för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och Juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året, där de förnämsta gästerna från de båda kungarikena var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. En respektabel och värdig tillställning, pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk. Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i tre kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke gift eller icke upphöjd. Många föll för hennes yttre charm, så även Ahab. Och efter giftermålet så var Ahab inte längre herre i sitt hus. Isabel dominerade fullständigt och styrde och regerade i Nordriket. Hon införde fenicisk gudstyrkan vid Ahabs hov. Hon inbjöd 450 av Baals profeter och 400 av Aserans profeter att äta vid hennes bord i palatset. Hon var hänsynslös, lättsinnig, skändande, girig och grym. Hon var hjärnan bakom äktenskapet mellan hennes dotter och kung Joram av Davids släkt. Och under hennes långa regering som Ahabs maka så var hennes vilja suveränt rådande. Ingen enda person vågade motsäga henne, med undantag av profeten Elia. Hennes förbrytelser var gränslöst många. Genom hennes inflytande flöt strömmar av blod. Och på hennes befallning dräptes Herrens profeter. Vid den här tiden så kunde det se ut som om Gud hade gömt sig och inte gjorde något. Och det såg också ut som om Isabel kunde leva i synd utan att hon drabbades av syndens konsekvenser. Och själva kronan på verket i hennes liv, det var mordet på Nabot. Så smart arrangerat, så kallblodigt genomfört. Och hon vann ännu en rikedom genom sin synd. För synden hade förblindat henne så totalt att hon tror att mordet på Nabot och stölden av hans vingård är en vinst. Hon försöker vinna hela världen och själen ägnar hon inte en tanke. För hon vet inte att himlen inte längre kommer att förbli tyst, men utkräva både profeternas och Nabots blod. Gud sänder profeten Elia för att förkunna Guds dom över Ahab och Isabel. De hade bedragit sig själva och de måste nu skörda vad de har sått. Och det vi läser när vi nu vandrar genom kapitel 9 och 10 i Andra Kungabok, det är att stunden har kommit. Det är tid för räkenskap. Ahab och Isabel ska möta Gud och därmed domen. Först dödades Ahab och hundarna slickade hans blod, precis som profeten hade förkunnat. Ahabs son Ahasja är död. Han störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och dog, sannolikt i fyllan och villan. Ahabs son Joram blev dödad av Jehu och hans lik kastades på Nabots åkermark. Och nu har turen kommit till Isabel. Hon ska bli trampad under fot och hundarna kommer att äta hennes kropp så till den grad att det inte blir något kvar att ge henne en värdig begravning. Det har gått 14 år sedan Ahabs död, så Isabel trodde knappast att Herrens ord om henne skulle gå i uppfyllelse. Hon var hård och oberörd. Hon trotsar Gud. Hon förblev i Israel. Kanske hon räknade Ahabs död som ren tillfällighet. Hon räknade med att hon på ett eller annat sätt alltid kunde komma undan och att ingenting skulle hända henne. Men vet du, det är ett ord som Gud har skrivit med eldskrift över varje steg på livets vandring. Det är Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Andra Kungabok kapitel 9 och 10 är ett av de sorgligaste avsnitten i vår bibel. Avskyvärt, blodigt och ett fruktansvärt syn för vårt öga. Isabel lever ännu i lyx och frosseri och omoral i palatset i Israel. Och den fruktansvärda profetian som den odrägliga profeten Elia uttalat hade ännu inte gått i uppfyllelse, tänkte hon. Då, plötsligt, ifrån nord kommer en snabb vagn. Det är Jehu som kommer i hast. Han hade just skoningslöst slaktat två kungar, Juda kung och Israels kung. Isabels egen son Joram och hennes svärson Ahasja. Och vad är det Isabel gör? Hon lägger ögonskugga, målar sina läppar, pudrar sin näsa och pryder sitt huvud och står och ser ut genom fönstret. Denna stolta och självsäkra drottning inbillar sig att hon kan förföra mannen som kommer för att ta henne till fånga. Och hon tänker köpa sig fri med sin charm. Stackars kvinna. Hon har en sonson som är 23 år. Och hon är varken ung eller tilldragande längre. Och inget kosmetikaföretag i världen kan med sitt puder, sina sprayer och krämer få denna gamla chanserade drottning att verka attraktiv. Att hennes son just mördats betyder mindre för henne. Hon har bara ett mål i livet. Att vara på parti med den som har makten, palatset och rikedomen. Andra Kungabok kapitel 9, vers 30 och 31. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten ropade hon: Kommer du i fredligt ärende, du Simri, som har dräpt din herre? Det vill säga, jag vet vad du har gjort, men det hindrar inte ett vänskap mellan dig och mig. Du kan mycket väl vara min vän, fast du mördat min son. Det är Isabel i ett nötskal. Du är välkommen att besöka mig om du har goda avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet har ju dagligen prisat hennes skönhet av fruktan för hennes hänsynslösa tyranni. Hon har bedragit sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och nu har stunden kommit, då också Isabel ska skörda vad hon har sått. Vi läser vers 32 och 33. Jehu lyfte sitt ansikte upp mot fönstret och sade: vem håller med mig, vem? Då såg två eller tre hovmän ut ner på honom. Han sade: störta ner henne. Och det störtade ner henne så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna, och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels ord. Han har varken medlidande eller omtanke. Och ordet nåd finns inte i hans ordlista. Och Isabel tilltalar inte Jehu på något sätt. Och han har inte den minsta respekt för henne. Han föraktar henne, känner avsky, och han ropar: störta ner henne. Och hovmännen stöter ut henne genom fönstret, och hon krossas mot stenläggningen så blodet stänker. Brutalt och fruktansvärt går Jehu fram. Utan någon värdighet går Isabel en fruktansvärd död till mötes, vars brutalitet överträffar det mesta. Ändå hör vi också idag ifrån krigshärjade områden sådant som vi inte trodde var möjligt att människor gjorde. Och det är otroligt att se hur oberörd Jehu var. Han avslutar seriemorden med en festmåltid. Vi läser vers 34. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han: ta vara på henne, den förbannade, och begrav henne, ty hon är dock en kungadotter. Jehu, en brutal soldat, en hjärtlös vettvilling, utan några skrupler. Profit och maktbegär är hans drivkraft. Och han drar sig inte för vilket som helst brott, bara han uppnår sitt mål. Men hur rå och hjärtlös han än är, så känner han något av tidens sedvanor. Därför ger han order om att hon ska begravas. Hon var trots allt dotter till en kung, även om hon aldrig uppförde sig kungligt. Vers 35 till och med 37. Men när det då gick ut för att begrava henne, fann det av henne ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och det återvände och berättade detta för honom. Då sade han: detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia, när han sa: på Israels åkerfält skall hundarna äta upp Isabels kött, och Isabels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Israels åkerfält, så att ingen skall kunna säga: detta är Isabel. När Jehus tjänare kom ut för att begrava Isabel hade hon redan blivit uppäten av hundarna. Men det var inget jubel i himlen på grund av detta. Det var ännu en själ som hade gått förlorad. I himlen var det inte heller någon sorg över att Isabel inte längre var i verksamhet på jord. Men kanske blev det sagt så som Uppenbarelseboken berättar att det kommer att sägas en gång i framtiden: ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Isabel är en ganska lärorik illustration av den Isabel som omtalas i det nya testamentet i Uppenbarelseboken 2:20. Men jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder sina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och i Uppenbarelseboken 17, vers 16: och det 10 hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Isabels fruktansvärda död, som vi läste om i slutet av Andra Kungaboks 9 kapitel, stadfäster än en gång sanningen i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Ahab har 14 år tidigare drabbats av domen. Ahabs son Joram har också fått skörda vad han har sått. Och till sist blev också Isabel inhämtad av den sanningen att Gud bedrar man inte. Och även Ahabs sönsöner räknas till Ahabs hus. Och när vi nu kommer till Andra Kungabok kapitel 10 får vi höra hur den brutale och hänsynslöse Jehu också dödar dessa. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 10, verserna 1-3. Men Ahab hade 70 söner i Samaria, och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till det förnämsta i Israel, det äldste, och till det fostrare som Ahab hade utsett. Han skrev: nu när detta brev kommer er till handa, ni som har er herres söner hos er, och som har vagnarna och hästarna hos er, och dessutom en befäst stad och vapen, må ni utse den som är bäst och lämpligast av er herres söner, och sätta honom på hans faders tron och strida för er herres hus. Folket i Samaria får chansen att kämpa för Ahabs hus om de önskar det. Jehu gör klart för dem att Ahabs son Joram är död. Ahabs måg Ahasja är död. Isabel är död. Så om de önskar kämpa mot Jehu, så bör de skynda sig att välja en av barnbarnen till Ahab, den som de tror vara den bästa till att leda striden mot Jehu. Men ingen av de 70 har mod att strida mot Jehu, och inte någon av de äldste heller. Så de väljer att hugga huvudet av Ahabs 70 efterkommande och överlämna dessa till Jehu. Jehu dödar alla som var kvar av Ahabs hus i Israel. Och när Jehu kommer till Bet-Eked Haroim träffar han bröder och släktingar till Juda kung Ahasja och dödar alla 42. Vi läser i Andra Kungabok 10, vers 18 och 19. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: Ahab har tjänat Baal lite, Jehu ska tjäna honom mycket. Så kalla nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare och alla hans präster. Ingen får saknas, ty jag har ett stort offer åt Baal i sinnet. Var och en som saknas ska mista livet. Men Jehu gjorde så med list, i avsikt att utrota Baals tjänare. Han låtsas som om han tänker bära fram ett stort offer åt Baal. Och han befaller därför alla Baals präster att komma. Och allt det här, det gör han för att samla dem och utrota dem. Men även om han alltså vände sig emot Baals profeter, så vände han sig inte till Herrens tjänare. Han vände sig inte till Gud. Vi läser andra Kungabok 10, vers 29. Men från det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, från dem avstod inte Jehu, inte från guldkalvarna i Betel och Dan. Han vänder sig inte till Gud, men därför att han utrotade Baalsdyrkan på Herrens befallning, så lovar Gud honom en jordisk belöning. Gud blir aldrig någon något skyldig. Jehus jordiska belöning, det var löftet om att hans släkt skulle få regera i fyra generationer. Vers 30 och 31. Och Herren sade till Jehu, därför att du har väl utfört vad rätt var i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu brydde sig ändå inte om att vandra efter Herrens, Israels, Guds lag av hela sitt hjärta. Han avstod inte från det Jerobeams synder, genom vilken denne hade kommit Israel att synda. Det hjälper inte att utrota Baalsaltarna om man behåller guldkalven. Och Israels rike börjar nu falla i bitar. Del efter del avskiljs från Israel. Och därför att de inte vill vända om till Herren sin Gud, så kommer de till sist att bli bortförda till Assyrien i fångenskap. Och kapitel 10 avslutas med Jehus död. Han hade då varit kung i Israel i 28 år. Men både Jehu och folket tillbad guldkalvarna i Dan och Betel. Och därför måste de senare skörda med fångenskap i Assyrien. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.